Okej, vänner, så här är det nu. Som ni vet så är Sebastian iväg på Instagram content golfresa i Litauen.
Vad konstigt, jag tror han bodde här.
Ja, det har han ju mer eller mindre gjort. Det har varit Saddam Husseins hål där han gömde sig i Irak innan USA hittade honom. Det har varit poddstudion för Seb. Men nu har han utsläppt en kall på grönbete på tee och fairway och andra golfrelaterade ord. Jag önskar att det här var en lögn, men det är det inte.
Spelar Seb golf, undrar folk nu?
De får fråga honom, men gissningsvis är svaret nej. Jag tror han är där för the content. Men för oss innebär ju detta att vi måste hitta en ny programledare. Och jag tänker, vad tänker ni? Vem ska vi ta?
Jag tänker väl rent spontant att det kanske borde vara du, eller? Eller vad tycker du, Pontus?
Alltså, jag är ingen...
Petter är väl mest lämpad?
Jag är ingen Seb.
Nej, men vi börjar med så här. Vi räknar upp de grejerna som vi vet om Sebastian till att börja med. Han är ju ganska dum i huvudet.
Ja, gud ja.
Men det är ju fruktansvärt att lyssna på honom. Det är jättejobbigt.
Ja, det är otroligt. Men
dels så har han ju en konstig dialekt och är bara allmänt...
Han pratar lite otydligt och...
Ja, sluddrar mycket.
Konstiga åsikter ganska ofta.
Väldigt konstiga åsikter. Han är inte en jättebra människa heller.
Han är ganska oskön.
Ja.
Så att... då är det ju du, Petter.
Du tyckte oss box.
Era obildade tölpa. Det var Peter Andersson som skrev på Twitter att sällan har man sett fram emot ett nytt avsnitt av Kick and Rush så här mycket som Newcastle har vunnit. Kommer Noah Bachner vara i studion? Jag kan berätta att nej, det är han inte. Tottenhams debacle, nu måste Sebastian Mattsson vara oerhört lycklig. Det kanske han är, men han är inte här för att berätta det. Liverpool med 3 bagliga poäng. Pontus Wennemo måste fortsätta läsa den. Gör du det, Pontus?
Ja, men jag tror inte att jag har slutat lätt sen i lördags kväll.
Och på Twitter har en ramsa med Patrick Cutrone spridits. Vi kommer komma tillbaka till det, men det är anledning för Paolo, förlåt, Therese Strömberg att le. Therese, välkommen hit.
Tack.
Jag är alltså Sebastian Petter Mattsson Landén och det är jag som ska mycket ovant guida er här. Och...
om du skulle gifta med Sebastian, skulle du ta dubbelnamnet då eller skulle du kräva han bytte till...
Nej, jag skulle även ta hans förnamn, så det skulle bli Petter Sebastian Mattsson Landén.
Ah, vad fint.
För att verkligen... bara fucka med allt. Vi ska väl hoppa rakt på det enda vi kan liknas vid den här podden, de två fiaskolagen i Premier League, nämligen Tottenham och Manchester United. Och varför inte börja på The Magnificent New Stadium, som det alltid kallas i brittisk press, Tottenham White Hart Lane Wembley Stadium, där de torskade med 1-0 mot Newcastle.
Stadion utan Ostrum, också känns som
fruktansvärt. En fruktansvärd sad.
Monumental besvikelse för samtliga inblandade. Och vi får väl säga som så här att det här var väl en redig plattmatch från Spurs. Therese, du satt väl bänkad framför tvn, gissade jag.
Ja, det gjorde jag ju absolut inte. Jag såg inte den här matchen tyvärr. Ska jag vara ärlig och säga redan från början. Men det hade ju varit kul om man hade sett den, i och med att man lär ju inte få se Newcastle vinna så jättemånga gånger den här säsongen. Framförallt inte mot motstånd som Tottenham trots allt ska vara, inte var den här gången uppenbarligen. Men när jag kollade på annan fotboll istället, bland annat allsvenskan, och sen så ser jag börjat den här,
Pontus,
den här omgången.
Pontus, vad säger du om matchen?
Ja, bra fråga. Jag tycker att det är en...
Erkänn att du också kollade på Malmö-Djurgården.
Det är det sjukaste jag någonsin har hört. Alltså...
erkänn någonting du absolut aldrig skulle göra.
Va? Vad skulle jag kolla på Malmö-Djurgården? Nej, gud, det är det dummaste jag har hört. Om det var det du gjorde istället så är jag besviken, så det finns inte.
Det är mitt mål här i livet, att du alltid ska vara så besviken som möjligt.
Jag vet, det är faktiskt...
du gör ett otroligt bra jobb, Therese. Det vill jag verkligen ge dig. Men... Tottenham, nu säsongen inledde med en vinst mot Aston Villa, satt sent, oavgjort mot City, tur, och här en riktigt blytung förlust hemma mot Newcastle, som vi ska komma ihåg släppte in ett hattrick från ett finskt skogstroll. Om vi tittar på 2019 så har alltså Tottenham spelat 32 matcher totalt. På dem har de åkt på 14 förluster och har bara 3 vinster på sina senaste 12. Det är kris, visst är det?
Ja, det är väl det. Det är ju så här, ja, det är så svårt med Spurs, för att man, vi har ju liksom sett deras resultat i våras, inte i ligan då, för de har vi ursäktat för att vi har, ja, men vi tycker att det är okej när man vinner eller man går till final i Champions League. Det är liksom, då ursäktar vi att man vaskar hela Premier League våren. Men då har vi också missat det faktum att de gjorde inte heller en bra Champions League vår, utan det var ju helt enkelt inte bra mot Ajax. Det var i över två matcher, det är inte bra. Det var bra en match mot City. Mm. Och de var ju jättenära att åka ut i gruppen. Mm. Och samtidigt som man i ligan hade det jättetufft i många, många matcher. Så jag vet inte riktigt. Vi har nog gett dem för stort förtroende den här säsongen för vad de borde ha. Vi tänker ju att de är givna treor. Alltså en bit från City Liverpool absolut, men klart bättre än de andra. Mm. Men frågan är de verkligen?
Ja, har vi övervärderat dem, Therese?
Ja, alltså jag tycker ju att när Pontus säger det på det sättet som han gör nu, just det här att man har accepterat att ligaspelet gick lite trögare för att man fokuserade istället på sitt Europaspel. Det funkar ju i viss mån så även för storklubbarna att man kan ha lite överseende med att någon match här och där är att man kanske roterar och får med sig ett kryss istället för en seger i en match man borde. Men i stora drag så pratar vi på det sättet om mittenklubbar och de klubbarna som tar sig till Europa League trots att de egentligen inte ska spela Europa League till exempel, och att de därför, jag kan tänka mig att vi kommer prata om Atalanta i Serie A i år kanske, att
jaha, nu var, absolut. Jag förstår precis vad du menar.
Ja, men sen nu har de tagit sig till Champions League och ingen trodde att de skulle göra det, och då är det någon av de här turneringarna som kommer att behöva vaskas. Men så ska man ju inte prata om ett Tottenham som vi samtidigt pratar om, som Pontus säger, som det laget som är närmast Liverpool och City i Premier League, och att de ska vara så himla mycket bättre än Chelsea, United och Arsenal. Det kan man väl till viss del fortfarande bena ut och tycka att de är och ska vara, men inför den här säsongen så var vi väldigt tydliga med att det fanns ett glapp från City och Liverpool ner till Tottenham, och sen var Tottenham lite granna ensamma där, och sen var det ytterligare ett glapp ner till de övriga topp 6-klubbarna. Så att det är oroväckande då att man här står och gör den analysen att det egentligen, och det finns ju svart på vitt på papper då, att det är inte så bra som man kanske har tänkt sig att det är i Tottenham.
Mm. Men två år i Europa med lite tur, värvningar av Ndombele och Lo Celso som hyllades inför, och nu ska ni få höra här, sitt ner i den här stående studion. Var Champions League-finalen en vacker NK-sminkning på en vidrigt ful gris, Pontus Wennemo?
Nej, men det, ja, tyvärr är det väl det för Spurs. Att det har, vi har ju missat att se de bristerna för att det just har gått så bra, eller för att resultaten var med dem i Champions League. Det var ju, om man kollar på Liverpool 05 till exempel, det var ju inte ett bra lag. De snubblade sig till en CL-titel 05.
Hur kan du säga att ett lag med Jimmy Traoré som startspelare inte var bra?
Hädelse. Det var ju mer uppenbart kanske spelare för spelare att det var ett dåligt lag som var med Champions League. Men det var ju också inte så att den segern var ett tecken på att nu ska Liverpool uppåt. De var ju snarare uppväg neråt, sen kom de uppåt i något år, alltså senare. 08-09 var de ju som bäst, även om de gick till final 07 också. Men det var ju inte ett jättebra lag som vann. Och det borde man ju kunna se i Spurs fall också. Att det är inte ett så bra fotbollslag som vi kanske trodde. Vi tänkte ju nästan att de skulle vara närmare City Liverpool än vad de var förra säsongen. Och vi trodde framförallt att de skulle dra iväg mer. Men, och vem vet, det kanske de gör med när Lo Celso kommer igång och Ndombele hittar rätt och blir en superdynamisk mittfältare som han var i Lyon. Men å andra sidan så står de fortfarande där med Danny Rose på vänsterbacken, som inte är vad Danny Rose var innan United-ryktena.
Nej, verkligen inte. Och så står innan, visst var det han som sa att jag vill att vi ska värva spelare man inte behöver googla sig till.
Ja, otrolig profil. Ja. Och så står de med Kyle Walker-Peters som på högerbacken, som ju i allt ens namn inte är.
Eller är det Kevin Walker-Peters? Det är nästan helt omöjligt
den här, att veta. Den här backstoryn ska vi inte dra. Men det finns en backstory. Men det, och det, även om Kyle Walker-Peters är en otroligt stor talang, så är han ju inte Kyle Walker. Så det där är vi. Och det är ett problem i deras spel när de hamnar mot lågtsittande lag och ska försöka slå de här inläggen som har varit så otroligt bra förut när de har kommit i ytor med folk som löper i boxen mycket och så kan de slå de här tidiga inläggen med Trippier eller Kyle Walker eller Christian Eriksen kommer droppa ner och slå dem. Men då har de ju haft en helt annan dimension i sitt anfallsspel. Nu saknar de det där och har en brådska i sitt spel med avslut från distans som inte är så bra. Det kommer inlägg mot samlat försvar i ett Newcastle som har fembackslinje och ett mittfält som är det längsta mittfältet som någonsin har stått på en plan. Det är ju...
Och detta är med ett i en liga som har haft Stoke och Burnley.
Ja, exakt. Det är ju som sagt, det är inte... Det är inga korta snubbar på mitten. Det är liksom, det är som, det är bara holländare i det där mittfältet. Mm. Som Holland är världens längsta land.
Ja, det är det.
Mm. Det är det. Det vill jag påpeka.
Men det är ju,
att jag visste.
Lo Celso, som vi säger, har ju inte kommit igång än. Både han och Ndombele känns som så här hipstervärvningar och att det var lite snack in att nu har liksom Tottenham satsat på allvar. Nu har de plockat in, Lo Celso hypades ju något oerhört efter sin fina säsong i Betis och Ndombele var ju, vet jag som sitt supporter, stundtals ospelbar i Champions League-sammanhang också. Han var otrolig där. Men samtidigt så kan man ju också se, tycker jag, att det finns liksom ett sätt, eller lag har hittat ett sätt att verkligen få med sig, eller ge sig själv chansen att få med sig någonting mot Tottenham när de försvarar lågt, smalt och tvingar Tottenham att förlita sig på de här tidiga inläggen och inte ge ytor till spelare som Son, Lucas Moura att löpa in på. Och i den här matchen, när Lo Celso börjar på bänken och Christian Eriksen börjar på bänken, så finns det ingen som kan liksom riktigt luckra upp det där. Så då frågar jag Therese, Christian Eriksen som har sagt att han vill bort, är det liksom för dum stolthet från Pochettino att fortsätta bänka honom, eller hur ska han agera i det här läget?
Alltså jag vet inte hur säker man är från Tottenhams sida, från Pochettinos sida, på att han kommer att lämna. Är man väldigt säker på att han kommer att lämna, så är det klart att det finns en poäng i att inte fortsätta starta honom, eftersom att då behöver man ju försöka hitta något annat recept för sitt spel. Men är man osäker på huruvida han kommer vara kvar eller lämna, så tycker jag ju att det finns en poäng i att fortsätta starta honom, i och med hur viktig och bra han är för det här laget. Står vi i ett läge om någon vecka, eller när det nu är som internationella fönstren, de flesta, Spanien,
typ andra eller, september eller något sånt där.
Står vi i ett läge då där han är kvar i Tottenham, då kommer han ju otvivelaktigt att behöva spelas från start i varenda match där han kan spela från start av Pochettino. Och då, är det ju, då blir det ju bara dumt att man inte har startat honom redan från början under säsongen. Så att det finns ju, det beror ju lite på, det blir lite konstigt när Premier League-fönstret stänger så mycket tidigare än de flesta andra fönstren, i och med att det blir en ganska stor osäkerhet, känns det. Som i vad som kommer att ske och inte. Premier League vill väl ha det här just för att man skulle ha sina trupper satta, och nu är det de här trupperna vi ska använda oss av fram tills att nästa fönster öppnar. Men det blir ju inte riktigt så ändå, för vi ser ju till exempel Alexis Sanchez som eventuellt är på väg bort från United, eller inte, vi vet inte. Samma sak med Eriksen, men som sagt, hade han startat honom hela tiden också, och vi står i ett läge där han försvinner om några dagar, då hade man ju stått och sagt att det var idiotiskt att han lät Eriksen starta när han var på väg bort.
Så jo, det är men då står vi ju med facit i hand. Vi måste ju kunna kalla honom idiot redan nu, tycker jag.
Gör gärna det.
Men Pontus, nästan avslutningsvis då, på Tottenham-segmentet, hur viktigt tror du att viktigt är det för dem att behålla en Christian Eriksen? Kommer Lo Celso kunna kliva upp och ta den rollen? Kommer Harry Winks bli nya Iniesta, eller är de faktiskt väldigt beroende av dansken?
Nej, jag vill inte vara domedagsprofet liksom. Jag tror att jag tror att det finns en jättehöjd i Spurs. Även om jag tror att vi har framförallt överskattat deras jämnhet och deras att de har ett problem jämnhetsmässigt, och framförallt såg vi i försvarsspelet att när Juli inte gör mål och flera andra chanser som Newcastle får, är ju då är det ju ganska bedrövligt försvarsspel. Och det är ju, det måste de ju lösa. Men höjden finns ju där, det har vi ju sett. Men den har varit där lite för sällan på senaste tiden. Jag tror att vi kan lugna oss lite grann med att vara så helt kris på Spurs. För jag tror att det kan, de har ju störst möjligheter av lagen bortsett från topp två, som har störst möjligheter att hitta tillbaka till en bra form liksom.
På tal om djupa dalar och allt för få höga toppar jämfört med vad som har varit i historien, så Manchester United Mötte Crystal Palace. Crystal Palace kan jag nog säga är det senaste laget som klarat av att vinna på Emirates, Anfield, Etihad och även Old Trafford.
Det är så himla kul.
Så att de har chansen här i november om de slår Tottenham på deras Magnificent New Stadium i
Without the Cheese Room
i oktober och sen vinner mot Chelsea på Stamford Bridge i november, så är de liksom jättedödarna. Men vad ska vi säga egentligen om Uniteds förlust på Old Trafford mot Crystal Palace? Vem vill ta ordet?
Jag vill fråga vad som händer när Paul Pogba inte tar en straff utan Marcus Rashford gör det istället.
Ja, det är ganska tydligt att Ole Gunnar Solskjaer har tappat omklädningsrummet.
Fy fan, det är fruktansvärt att se.
Men är inte den sjukaste straffmissen någonsin? Alltså det är så himla nära. Det går att vara med nära sådär.
Jag blev bara otroligt glad. Alltså om jag ska vara helt ärlig, inte för att jag är glad för att United i sig missar en straff, men just på grund av diskussionen från förra veckan och att jag är team Pogba for life, så blev jag bara otroligt glad att Rashford inte satte den där straffen.
Men det här känns som
Rashford är ju, jag tycker att Rashford är ju en bättre straffskytt.
Ja.
Så jag tycker att det är rimligt att han
sucken är det jaet.
Ja.
Men detta känns som en så här Jose Mourinho spin att United klarar inte av att slå Crystal Palace hemma och vi pratar om vem som ska slå straffarna. Hans ande vilar som en sån här blöt handduk över poddstudion. Men på riktigt, det är ju att United, en sak att ligga under, men när de får kvitteringen, hur kan det tillåtas att Manchester United på Old Trafford ger Crystal Palace chansen att andas, att anfalla, att de har tron på att vi kan få med oss någonting här? Vad är det som är så fel i Manchester United?
Ja, väldigt mycket med tanke på att de har så otroligt mycket boll som de har också. Jag tror de har över 70% i bollinnehav sett över hela matchen. De är hur mycket lägen som helst United. Mm. Att de då inte går vinnande ur den här matchen dessutom hemma. För det är ju det vi har pratat om. Vi pratade om det för några avsnitt sedan. Just det här med att man ser på United både hur truppen är byggd och hur de ofta når framgång i sitt spel, att det är ett ganska bra omställningslag. Men att det är ju inte ett lag, United vill ju inte vara ett omställningslag, har vi pratat om, och framförallt kanske på hemma på Old Trafford, att man vill styra spelet, man vill äga bollen och man vill pressa ganska högt. Här äger man ju bollen, men gör ändå ingenting med den.
Ja, men det är det långsammaste jag sett.
Det är otroligt. Alltså
man jämför det, först kollade jag på Norwich-matchen och sen går jag slå över till United och
Jag skulle säga att det har varit ett paradigmskifte här när vi pratar om Norwich-matchen.
Nej, men i Norwich-spel som jag tycker är mycket mer intressant än vad United spelar. De har trianglarna, de har farten, de har uppfinningsrikedomen i sina anfall. United är förlitar sig på att de slår bollen fram bollen och sen ska en gubbe göra det. Det finns inga kombinationer, det finns liksom ingen tanke bakom anfallen. Det finns ingen fröjdhet. Och det här var inne på i första avsnittet efter premiären när vi trots allt sågar United efter 4-0 mot Chelsea. Eller sågar, att det finns problem.
Ja, men det fanns fog att kritisera.
Det fanns saker att kritisera. Och det möttes ju av enorm kritik mot oss. Eller framförallt mot mig kanske. med mina sympatier i ryggen så förstår jag ju det. Men det är ju inte ett färdigt lag det här. Och att då, som vissa tycker jag att United ser så bra ut. De har ju hittat det här otroliga kontringsspelet med pressen. Men nej. Det mot Chelsea, det var en engångsföreteelse. Det var det.
Mm.
Alltså det var det här vi har sett under hela våren och det är det här vi har sett även delar av mot Chelsea, tyckte jag. Att det fanns inte den här uppfinningsrikedomen att själva skapa tillräckligt mycket lägen. Sen är det ju vissa straffsituationer och sådär. Det är klart United är ett bättre lag än Crystal Palace. De var mycket bättre än Crystal Palace var i matchen. Men med det där bollinnehavet så måste du kunna utnyttja, skapa mer. Du måste kunna utnyttja dina chanser. Du måste komma till bra lägen. De hade, jag tror det var 26 skott eller någonting, varav 3 var på mål.
Mm.
Det är ju...
En sak som jag tycker alltid talar, som har talat till Uniteds nackdel hela den här säsongen, är ju att Ole Gunnar Solskjaer alltså har valt en, och det är kanske inte hans fel helt och hållet, men han spelar ju 4-1-3-formation. För det är den backfyran. Och så är det den offensiva trion, om det är Martial, Rashford och då James eller Lingard. Sen är det ju Paul Pogba och 2 koner som han har bredvid sig egentligen. För att de få gångerna mot Crystal Palace när de kommer till kombinationer offensivt är ju när Pogba har hunnit upp för att vara en, om vi ska säga det, en 10. Men det förväntas lika mycket av Pogba att han ska vara en sexa som går ner och hämtar bollen och fördelar därifrån.
Ja, men det är för att de förlitar sig mycket på ett kontringsspel där Pogba är spelaren som kan slå den bollen. Men när de möter ett lag som det inte går att kontra mot, då hamnar de alldeles för långt i banan. Och så spelar de hela tiden över sitt mittfält. Alltså Uniteds mittfält finns ju knappt i den här matchen. Mark McTominay kan ju inte ha haft bollen speciellt mycket.
Så är det Marty McTominay nu?
Nej, McTominay säger bra.
Ja, okej. Okay. Du vet att det finns på band.
Ja, verkligen. Det kan ni ju höra. Mark McTominay kan ju inte ha haft bollen. Men han kan inte ha slagit en offensiv passning liksom hela matchen. Och hamnar aldrig i lägen där han kan vara bidragande offensivt. Och det gör inte Pogba heller. Vilket skapar ett jätteproblem när du har så mycket bollinnehav. Att du inte har ett mittfält som har möjlighet att styra och ställa. Utan att det kommer den här långa bollen från Maguire mot Rashford eller Martial till vänster. Och sen så hoppas man att de ska lösa det. För att de är så skickliga individuellt. Och det funkar inte när du anfaller mot 8 spelare. Nej. Och samtidigt så försvarsspelet är ju... Ja, det är ju skrattretande det som händer båda målen egentligen.
Mm.
Alltså första målet är ju, ja, men dels då Rindelöf som går bort sig totalt i nickduellen mot Schlupp. Och sen Maguire som ligger 40 meter därifrån för att han måste täcka upp för Luke Shaw.
Som borde klivit av med en gång.
Ja,
kan man tycka.
Det kan man tycka. Men det är liksom så här, det var ju jättedåligt gjort. Mm. Och sen andra målet så när ingen jobbar riktigt. Mata liksom ja, kämpar liksom inte hem överhuvudtaget.
Ja, det är det slarvigaste hemåtjobb. Ja, det har varit tokig.
Ja, och så De Gea som... Jag vet inte vad han gör på avslutet. Sen är det klart att det är svårt, men det ska vara världens bästa målvakt vi pratar om. Det har han inte riktigt varit senaste året.
Senaste 18 månaderna. Ja. Men här har vi också en situation ju i United där Paul Pogba under sommaren egentligen har vitt om att han kanske söker en ny utmaning. Vi vet inte riktigt var han står. Mest troligt kommer han ju inte lämna för att United behöver inte sälja i det här läget. Men han känns ju fortfarande som att han är fullständigt instrumental för att United inte ska sluta 10 den här säsongen. För att annars kommer det vara ett mittfält med Andreas Pereira, Jesse Lingard och Nemanja Matic. Och det duger ju knappt för att slå alltså Nottingham Forest. Men vad ska vi säga om United efter 3 matcher, så vad tror vi att det här liksom kan ta vägen?
Ja, så troligtvis så kan det ju ta vägen dit som jag har sagt hela tiden att jag tror att det kommer ta vägen. Att de kommer att tvingas i slutändan att byta ut Ole Gunnar Solskjær. Han är ju absolut inte kanske det största problemet som United har, och det kanske inte är helt rätt väg att gå, att hela tiden sparka sin tränare. Jag har ju väldigt länge varit ganska emot att man sparkar tränare till höger och vänster. Men i det här fallet så är det ju en ganska grov felrekrytering. Eller så gör man så att man låter honom sitta kvar i och med att man ändå har gett honom jobbet. Det kommer att vara väldigt mycket upp och ner. Men för att alltså, få någon form av ordning på det här, så känns det som att man behöver ju en bättre matchcoach än vad han är. Och man behöver kanske en tränare som har större förtroende hos spelarna. För som sagt, det pratade vi om förra säsongen också, att det började ju sippra ut redan då att alla kanske inte har superförtroende för att han är mannen som ska ta dem till framgångar, utan han var kanske mer mannen för de flesta som skulle leda dem till någonting bättre än vad de hade varit under hösten med José Mourinho. Så att jag tror att risken är ganska stor att man kommer att börja se sig om, för jag tror att det är så här det kommer se ut med United, att det kommer vara, även om man kommer att vara bättre än sina motståndare i många matcher, så är det inte säkert att man vinner matcherna för att allting helt enkelt inte klickar. Sen kommer man ha vissa matcher då man säkert spelar bra och vinner. Man kommer ha matcher då man inte spelar jättebra och ändå vinner. Alltså det kommer ju vara på det sättet, men man kommer ju inte få någon kontinuitet i det här den här säsongen, det tror jag inte.
För att avsluta, Alexis Sanchez berörde vi innan, har ju varit ett fiasko i Manchester United. Litet långskott här. Skulle man kunna skola om honom till en mittfältare? Minska pressen på honom att vara poängspelare och ändå kunna utnyttja hans arbetskapacitet och faktiska tekniska förmåga istället för att för heaven's sake använda Jesse Lingard som central mittfältare?
Ja, det är ju sinnessjukt.
Ja.
Det är ju sinnessjukt att Jesse Lingard finns i en fotbollstrupp 2019. Det är ju bara vignett.
Ja, Therese, äntligen. Stunden du väntat på hela veckan.
Enda anledningen till alltså att jag är här.
När söndag kväll kommer och du känner du sitter där i soffan och du pirrar, för du vet att du ska få prata om Patrick Cutrone.
Mm. Patrick Cutrone, Patrick Cutrone. He loves the pizza, he loves the pasta. The guy is fucking magic.
Ja.
The lad is fucking magic. Jag tycker helt enkelt, eftersom att han gjorde ju inte en enda sekund den här helgen på en fotbollsplan. Så sången, Kim.
Patrick Cutrone. Patrick Cutrone. He loves the pizza, he loves the pasta. The lad is fucking magic.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svep-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, nyhetssvep. Och jag tror att precis som veckans Cutrones kommer du blicka mot någon som har gjort väldigt lite avtryck i Premier League.
Otroligt lite avtryck i Premier League. Det är så större avtryck på andra håll och kanske framförallt på Twitter.
Pling!
Wesley Sneijder, känner ni till trots att han inte har spelat i Premier League, eller?
Ja, det är United-ryktenas man, många år. Han, vad hette han Benfica utan Nicolas Gaitan? Va?
Det känns som att Wesley Sneijder är en spelare som, om QPR hade funnits nu så hade de värvat, eller om QPR 2012
om
hade funnits nu.
Funnits nu.
Ja, om QPR 2012 hade funnits nu, då hade de värvat Wesley Sneijder.
Hade de verkligen gjort det om de hade sett bilderna som snurrar på Twitter? Det här är ju en man som har gått i pension.
Sen när, hur länge har han varit pensionerad?
Ja, det måste vi kolla upp innan vi går vidare. Bara, men det är väl efter förra säsongen, va?
Ja, så nyligen han utlyste det. Den sa väl att...
Han spelade i Al-Sharafa säsongen 18-19.
Ja, exakt. Han har ju lagt på sig en hel del i vikt. Och det här vill jag bara understryka, det är inte på något sätt att vi vill fat-shama folk, men det är ju ändå, det slår en ju väldigt mycket i ansiktet när en sån liksom fantastisk fotbollsspelare, i vårt fall säkert andra atleter också, lägger av och dyker upp helt plötsligt på en arena som en ny person. Man vet inte riktigt om det är han med en öl i handen, en t-shirt,
och hur många extra
som sitter lite av många, men en t-shirt som sitter lite för tight.
Han är oväntat lik The Rock, fast inte samma bitighet.
Nej, det är mer Eric Cartman än Dwayne Johnson. Jag kan berätta att det var den 12 augusti han officiellt la skorna på hyllan. Det är alltså 2 veckor sedan på dagen. Och han har en del av hans engelska Wikipedia-sida heter Decline and Departure, vilket jag tycker är väldigt talande.
Mm. Ja, vi har ju varit lite så här, i början på säsongen, eller det var från början på säsongen, men inför så har vi varit lite halv elaka mot Sheffield United och Chris Wilder. I alla fall tippat dem i botten väldigt mycket.
Ja, och sen så ska det väl säga, vi ska väl vara självkritiska nog och säga att så fort ett nykomling kommer upp och de har en engelsk tränare, tänker vi Brexit, Brexit, Brexit.
Ja, gud ja. Och framförallt när jag vill gärna satsa på local lads.
Oh.
Då
tror vi att de är Neil Warnock liksom i en brun kostym.
Ja, och jag ska inte säga att så inte är fallet. Chris Wilder kan mycket väl vara en Neil Warnock. Personlighetsmässigt.
Mm.
Men han har ju en otrolig grej när han efter matchen nu senast
mot Leicester
som ju för övrigt ser superbra ut. När han efter matchen säger så här.
You never ever fault the effort of your players, never, and again that was the thing today. So
I don't see why that should get an applause. Right. An effort, it's just bog standard for me that's not that. I said to the players afterwards, the punters clapping them off after they've put a shift in, for me that's a given. We should have had a little bit of a moan up because we kept giving the ball away cheaply and we didn't play as well as we know we can do. A cheer for a bit of effort don't really tick a box for me.
Vad fint.
Jag är så otroligt glad att någon äntligen säger att bara så här, att försöka inte är nog. Att det kan man väl förvänta sig av fotbollsmiljonärer. Ja. Mm. Jag är lite samma sak, jag är lite allergisk mot det här. Du vet, det börjar spridas på Twitter. Nu tar jag Sadio Mané bara för att det är det senaste exemplet jag kommer ihåg. När han ger en tröja till någon snubbe, jag tror det är Superkuppen.
Mm, ja, exakt. När en pojke går förbi.
Och, ja, exakt. Ja, han ger honom tröjan och det är så här. Top class, pure class from Sadio Mané. What a lovely human being. Alltså, så här, det är väldigt lite som krävs av professionella fotbollsspelare för att de ska framstå som den heliga Birgitta.
Återigen det här att vi förväntar oss så otroligt lite. Alltså det är ju någon form av otrolig nedvärdering egentligen. Alltså att vi ser ner så mycket på fotbollsspelare att vi tycker att de är helt fantastiska människor för att de ger bort en tröja. Eller som många i vårt yrke och garanterat jag själv också har gjort mig skyldig till många gånger när man pratar om en spelare i termer av det här måste vara den trevligaste spelaren jag någonsin har mött. Eller när en spelare lägger av och man säger han var alltid så trevlig och tillmötesgående och det är synd att en sån fantastisk fotbollsspelare nu ska lägga. Att man hela tiden vill framhäva vilka trevliga människor det är, som att vi inte förväntar oss det. Vi förväntar oss att fotbollsspelare ska vara liksom osköna, dryga och dumma i huvudet i princip. Och sen blir man så förvånad då när de är trevliga eller när de ger bort sin tröja till ett barn. Eller, alltså det är ju egentligen det är ju en väldigt märklig kultur.
Ja, men det är ju jag tycker inte att det är jag tycker inte att det riktigt går hand i hand med det här. Alltså jag håller ju med såklart. Men just det här med att man kan förvänta sig att de ska ge allt. Det tycker jag är en sån otroligt härlig kontrast bara till.
Absolut.
Till typ Emerys efter Liverpool-matchen. Typ
verkligen.
Att we showed great character. Och liksom, det är bättre att bara säga nej, vad fan.
Vänta dig Brendan Rodgers go-to.
Jo, det var hans go-to-grej. Vilket ju är det vidrigaste uttrycket jag vet. Så, men liksom så här, det är väl bra som bara, nej men ja, de kämpade, men vi ska stå och hylla dem när vi förlorar. Vad fan?
Ja, nej, och man kan hylla ett lag när de förlorar och när de har gjort det bra. Men att bara försöka är ju det minsta man kan förvänta sig. Där har Chris Brexit Wilder helt rätt.
Jajamän.
Till sist, jag läste, eftersom jag också är lite bit of personal news, I've been starting to reading The Athletic. För er som kan.
Vem har inte gjort det?
Och de avslöjade, exclusive hade de, att efter Newcastles seger mot Spurs så hade de exclusive då att Steve Bruce hade ringt Sir Alex för råd efter Norwich-matchen. Och jag kan berätta att rådet kanske är det sämsta jag någonsin har hört. Att ens liksom göra en nyhetsgrej av det är så vansinnigt, för rådet var, och håll i er nu, get your head down and get on with it. Jaha.
Ja, det hjälpte ju.
Ja, jag hade ju deprimerad. Sluta böla och lev då. Jag blev så trött. Och dessutom är jag så trött på det här Sir Alex onanin som har liksom verkligen tagit fart i brittisk media sen Ole Gunnar Solskjaers tillträde. När det var liksom bilder från alltså Uniteds träningsanläggning där Ole Gunnar Solskjaer satt på en boll och berättade för Marcus Rashford hur det var 99. Alla vi som känner millennials vet ju att de skiter i hur det var 99.
Gud, ja.
Och framförallt skiter jag i Sir Alex. Låt mannen sitta på läktaren i fred och sluta dra upp honom för ingenting.
Matchgenomgång.
Oj.
Ja, Therese, Pontus tröttnade på ditt skitsnack och gick. Har du någon slags replik till honom där?
Jag tycker bara det är skönt att det för en gång skulle inte är jag som är minst fokuserad i den här podden, utan att idag var det faktiskt Pontus. Och han var så ofokuserad att han trodde att podden var slut och så gick han.
Ja, trist för honom, för att nu ska vi prata Liverpool och då kan vi snacka skit om dem. Liverpool, väldigt, väldigt bekväm 3-1 seger mot Arsenal. Är det deras år i år eller?
Jag tror det. Jag har sagt det redan från början att jag tror det. Dels för att de har varit nära nu, framförallt förra året så var de otroligt nära. De har haft hela den här Klopp, liksom revolutionen i vad de håller på med under Klopp, och sen Champions League-titeln förra året tror jag ger dem någon slags extra boost och motivation till att faktiskt ta Premier League-titeln. Så att jag har sagt redan från början att jag tror att det är de som vinner. Sen blir man ju inte förvånad ifall det är så att City vinner i slutändan heller.
Nej, det skulle man inte bli. Men jag har också lite samma känsla. Läskigt vid Liverpools 3-0-mål. Hur Mohamed Salah, jag vet inte vem det var som skrev det på Twitter, men att han ser ut, alltså det är som Thierry Henry när han var som bäst, fast inverterat, så han kommer från höger och skjuter med vänster. Men liksom vändningen, nu må David Luiz vara en clown i hur han försvarar, både vid straffen och här. Men vänder bort honom, sen bara full fart och så enkelt lägga in den i bortre. Alltså det här svåra att få det att se så fruktansvärt lätt ut. oh, det är så äckligt och det är vidrigt och hoppas det går åt helvete för dem. Det säger jag.
Det säger du.
From the bottom of my heart. Det är så svårt att säga någonting annat om Liverpool, för att försvaret såg lite skakigt ut mot Southampton, men här är det lite så att de kör på treans växel och det är så här, de avfärdar Arsenal utan att liksom ens behöva svettas liksom. Så jag tycker vi går vidare. Har vi pling? Nej, vi har en så här swoosh.
Vi har en swoosh.
Ja, swoosh. Och så går vi till Bournemouth City och värt att notera, City vinner 3-1 och det skulle man kunna säga att det var lika bekvämt som Liverpool mot Arsenal. Men faktum är att, och det är också så här att Pontus går innan hans favoritämne expected goals against.
Och så är jag kvar som är så.
City har inte haft så många expected goals against, 1,89, sen de spelade 1-1 mot Liverpool 2017 när de hade 1,94. Och Bournemouth gör en helt otroligt bra match. Och de verkar liksom ha hittat hemskt nog ett sätt att faktiskt störa City ganska ordentligt. Första kvarten är de otroligt intensiva i pressen och ger liksom inte City tiden alls, och framförallt attackerar de svaga punkter, elakt kan tyckas, men stackars Alexander Zinchenko, vars främsta egenskap den här säsongen har varit att han är lik Kevin De Bruyne till utseendet. Ja. Du vet att Virgil van Dijk hade det här rekordet att ingen hade dribblat förbi honom på 50 matcher. Zinchenko har ju det omvända. Han har nu 50 matcher i rad där han har blivit bortdribblad. Bournemouth förtjänar väldigt, väldigt, väldigt mycket mer i den här matchen än vad de får med sig.
Men det är inte supervant att man sitter och kollar på en match med ett pepp lag kanske framförallt, men City som vi känner dem nu, där man får ett 2-1 mål emot sig och man tänker så här, oh, nu är det match. Mm. Utan där brukar man ju i vanliga fall vara så att man tänker att, ja, men det här löser de i slutändan ändå. Och den liksom, den säkerheten finns väl ändå någonstans i en också, att man tänker att de kommer att vinna. Men man tänker ändå, framförallt i den här matchen, så tänker man ju att det kan bli en väldigt spännande andra halvlek.
Ja, och det med all rätt, alltså jag tyckte att City var lite väl naiva i hur de satte upp sitt mittfält. Att Fernandinho är fortfarande skadad eller har skadeproblem, men att man lämnade Rodri på bänken och tänkte att Gundogan skulle ta hand om det. All heder till Gundogan som vikarierade som sexa på det mittfältet förra säsongen, men Rodris inhopp i 60:e däromkring var faktiskt välbehövligt för att City skulle få styr på den här tillställningen. All heder till Eddie Howe och hans manskap för att det var oerhört starkt.
Mm, verkligen.
Sebastian Hallé. Ajé.
Ajö.
Ja, det var Pontus som visste hur man skulle uttala det här. Och så stack han, lämnade oss till vårt eget öde.
Ja, det är faktiskt det. Han som har haft den här matchgenomgångs alla punkter och sen bara drar han. Det är riktigt dick move, Pontus Wennemo. Men två mål när West Ham slår det enda laget som inte tagit en enda poäng hittills i Premier League, Watford, med 3-1. Skjuter dessutom flest skott. Kommer han vara the best of the rest, tror du?
Ja, alltså nu vet ju inte jag jättemycket av honom från tidigare, mer än det som de flesta vet. Jag har inte sett jättemycket av honom, va? Men man vet ju att han har spottat in en hel del mål i ganska många säsonger ändå. Väl? I både Bundesliga och vad var det innan? Är det Divise?
Det kan ha varit.
Tror det. Så att det är klart att det känns som att det här kommer att kunna vara någonting riktigt bra. Och jag menar, kollar man på vad ett lag som West Ham behöver, så är det väl någon som är ganska kontinuerligt bra. Så vi hoppas väl att det kan vara han för dem då, i och med att jag tror ju, eller ser ju fortfarande på West Ham på exakt samma sätt som jag gjorde inför och under förra säsongen, att det här kommer nog vara väldigt mycket High Chaparral och upp och ner och hit och dit.
Du menar alltså att André Jarmolenko och Chicharito inte var tillräckligt bra liksom avslutare för ett otroligt, alltså Pablo Fornals, Filippo Andersson och Manuel Lanzini på mittfältet. Att spela fram till Jarmolenko måste ju kännas som att kasta pärlor till svin alltså. Jag tror också mycket på det här att de har hittat någon som jag tror att ett topp 6-lag kan rycka i redan i januari egentligen. Jag tror West Ham har gjort en super.
Hur gammal är han?
20 något. Jag har faktiskt, men jag skulle
25.
Ja, du ser, han är på väg in i sin prime. det kommer gå jättebra. Det hade inte mycket mer att säga. Sista delen på matchgenomgången. Det blir faktiskt ett rekordkort avsnitt nu. Vi ska vara helt transparenta och säga att vi hade ju spelat in drygt 20-25 minuter som försvann på grund av att Pontus Venemo agerade tekniker.
Och då blir det så här.
Ja, vi satt oss här loopade en 7 sekunder.
Hur tycker du att det känns att vi är så här usla utan Sebastian?
Nej, vi är inte usla. Alltså själva innehållet är ju bra. Det är bara mycket mer komprimerat för att han inte står och har långa utläggningar om Arsenal. Så det är egentligen det är så här, det är bättre och mer så här avsnittslängden i sig är väl inget självändamål.
Nej, jag vet inte hur långa de brukar vara. Jag vet inte hur långt det här är.
Chelsea, Frank Lampard fick sin första seger i Premier League 3-2 mot Norwich, där Pukki Party fortfarande pågår. Välbehövlig andningspaus för den gode Frank, va?
Ja, otroligt. Det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att egentligen dra slutsatser av Chelsea redan nu. Jag tror att det kommer vara det en stund framöver. Jag tycker inte man har sett jättemycket egentligen från Chelsea som har varit bra. Och framförallt i den här matchen så försvarar de ju som barn.
Svårt med kort zoom alltså.
Ja, men det är ju alltså målen de släpper in framförallt. Är det det andra målet? Eller är det första? Skitsamma. Jag satt vid tvn och tänkte att det är såna här mål som man liksom gör på Örebro-kuppen. Alltså det går inte jättesnabbt.
Vilken nivå skulle du säga att Örebro-kuppen håller? För mig som inte riktigt har deltagit.
Örebro-kuppen är väl en av de största kupperna vi har, va? I Sverige. Det är väl alltså efter Gotia typ, så är väl det den, alltså Sveriges största kupp. Så att det är ju ändå en stor fotbollskupp, va?
Ja.
Men man är ju barn när man spelar Örebro-kuppen.
Ja, okej. Okay. Mm.
Så att, jag vet inte. Jag tycker bara att de försvarar inte tillräckligt bra för att de egentligen ska vara med och slåss om Champions League-platser. Och sen så kan ju det utvecklas under säsongen. Vi får väl se.
Nej, jag håller med dig. Försvaret håller ju inte alls nämnvärd nivå. Sen så är det ju två frågetecken som jag ändå känner så här. Han får ändå utväxling på Tammy Abraham i den här matchen. Som är mer mobil än vad en Olivier Giroud är. Men jag undrar lite ändå. För jag tycker att Chelseas yttre försvinner lite. Jag tycker inte man får ut särskilt mycket av Christian Pulisic eller William när han kommer in eller sådär. För att Tammy Abraham, alltså med Giroud så hade du fått det här link-up play. Liksom. Han vet ju hur han ska fördela bollen vidare. Tammy Abraham är mycket mer tank och rakt mot mål. Och jag tror att han kommer få slåss med den under säsongen. För jag vet inte om jag tycker två mål här till trots att Tammy Abraham är riktigt mogen för uppgiften att leda Chelseas anfallslinje.
Nej, det kan jag väl hålla med om. Men någonstans så måste de ju, alltså det är ju, alltså ja absolut, Giroud har alla de egenskaperna som du beskriver. Men jag tror inte heller kanske att han ska vara en startspelare i det här laget om man vill försöka sig på någonting långsiktigt. Nu vet vi ju inte om det är där Chelsea gör. Vi har ju pratat tidigare avsnitt om att det känns som att de har tagit en ny approach som de inte riktigt har haft tidigare säsonger och att man kanske kan se här att de inte byter tränare direkt efter ett år här oavsett hur det går. Men det vet vi ju inte. Men försöker man se på något långsiktigt här så tycker jag inte att Giroud ska vara liksom en av nyckelspelarna.
Men ska Tammy Abraham vara det då?
Ja, men på sikt så tror jag att han kommer att kunna vara det.
Jag tror de måste värva. Men det är en annan sak. Och sen det sista. Jag vet att jag i något tidigare avsnitt har sagt att jag verkligen tycker om Mateo Kovacic. Mm-hmm. Jag känner lite att finns det en större alibispelare i hela Premier League? Vad är det han egentligen gör? Och finns det någonting bra? Jag är så fruktansvärt tveksam alltså.
Ja, det är väl så man har pratat om honom ungefär under hela hans karriär. Vart han än har varit så har man väl pratat ungefär på samma sätt.
Det var väl egentligen allting vi hade från den här veckans Kick and Rush med ordentligt manfall. Jag vill bara avsluta med en liten spaning för er som följde matcherna på Viasat i helgen, så kanske ni såg den nya stryktipsreklamen med den här gamla gubben som går till spelbutiken. Det var liksom inför matcherna och sånt när de går på reklambreak. Och då spelar de The Verve's låt Bittersweet Symphony, bara melodin i bakgrunden. Vi kan lägga in, Kim, kan du bara lägga in liksom snutt av introt på Bittersweet Symphony här så man får höra det. Och där hörde vi det. Och jag bara tänkte så här, det handlar ju om stryktips och spela om pengar. Och den första raden i låten i Bittersweet Symphony är 'cause it's a bittersweet symphony, this life. Trying to make ends meet, you're a slave to the money, then you die. Jag tycker det är väldigt, väldigt offensivt av Stryktipset att köra det. Och med de orden tackar vi för oss. Nästa vecka är Sebastian Mattsson tillbaka och ska berätta allt om golf i Litauen. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.